Hej, Thomas Sjöberg här. En av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam, samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag noterade en invändning kom att det verkar som att jag uppträder som att jag är inkvisitor.
Det är den 16 oktober 2019 och kammaråklagare Thomas Hertz håller sitt slutanförande i Stockholms tingsrätt i målet mot Allras ledning, däribland Alexander Ernstberger. Hertz kommer in på hur han har uppfattats under förhandlingen som en inkvisitor. Det är ursprungligen beteckningen på en ledamot av en svunna tiders inkvisitionsdomstol med uppgiften att uppspana, ransaka och bestraffa illäriga och avfällingar. Tankarna går onekligen till spanska inkvisitionen under medeltiden med tortyr som ett av verktygen för att framtvinga en bekännelse. Hertz är en färgstark person och ett av hans karaktärsdrag är det mustiga språket. Han använder gärna lite gammaldags och käcka uttryck som de här i tingsrätten.
Så, då ska vi se sen Linda svara.
Det står tack och hej för att utredningen fortsätter något sånt här.
Och från en intervju med Svenska Dagbladet.
Jag tänker mig att det kanske kommer bli en så kallad huvudförhandling under våren 2019. Tiden går fort när man har roligt. Ja.
Hans retorik är slagfärdig, lättsam och spontan, vilket är ovanligt i en svensk rättssal. Han är snabb i repliken och lockar då och då till skratt.
Det gör han inte.
Gör han inte.
Han var orolig för vad jag skulle säga så att han avvek.
Det är vi också.
Thomas Hertz tycks ha en formidabel förmåga att hålla alla detaljer i ett omfattande ekobrottmål i huvudet. Och när han pratar om bilden av sig själv som inkvisitor är han stolt över titeln.
Jag ska kanske bli långrandig, men under förundersökning så är det faktiskt så att jag är inkvisitor eller undersökningsdomare. Även om jag tycker att inkvisitor är en häftig titel så för den att kallas för åklagare. Under förundersökningsstadiet så är jag en objektiv undersökningsdomare.
Hertz säger alltså att han under en förundersökning är en objektiv undersökningsledare. Men stämmer verkligen det? Har han varit objektiv under förundersökningen? Men låt oss först titta på vad som händer innan andra målet hamnar i domstolen. Under ytan presenterar En perfekt storm. Den okända historien om Allra-skandalen. En dokumentär i 6 delar berättar om mig, Thomas Sjöberg, om hur en grupp sammansvurna finansrebeller konspirerar mot ett privat bolag verksamt i premiepensionssystemet. Och hur långt nyckelpersoner i samhällets toppskikt är beredda att gå för att statuera exempel i syfte att rädda ansiktet på landets politiska ledning. Del 4. Inkvisitorn.
Så där. Ursäkta att ni fick vänta lite grann på oss. Och välkomna hit till Pensionsmyndigheten. Vi har bjudit
torsdagen den 16 mars 2017. Klockan är 16:30 på eftermiddagen och Pensionsmyndigheten har kallat till pressmöte.
Det är många som håller andan, inte minst hos det bolag som den senaste tiden varit föremål för ett massivt drev. Inte bara från medierna, utan också landets högsta politiker. Sveriges Television är på plats och direktsänder. I studion förklarar ekonomireporten Johan Zachrisson vad det hela handlar om. Och det är en berättelse som vi numera känner igen från tidningar, radio, tv och inte minst den grupp finansrebeller ledda av Patrik Sigbahn.
Ett antal uppgifter har publicerats om märkliga affärer med dotterbolag i Dubai, märkliga affärer med kapitalförvaltare som har betalat extremt höga arvoden, så att 170 miljoner pengar till någon som bara hjälpte till lite grann har försvunnit iväg. Och
så börjar presskonferensen. Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm ankommer tillsammans med chefsjuristen Mikael Westberg.
Vi har bjudit in till den här pressträffen för att berätta om de beslut som jag idag har fattat med stöd av Pensionsmyndighetens styrelse att avregistrera Allras fonder.
Nu är det alltså ett faktum. Allra slängs ut från fondtorget. Men dagen börjar tidigare än så. Redan under natten publicerar Sveriges Radio ett inslag som berättar att de två huvudägarna i Allra, Alexander Ernstberger och David Persson Rotman, tillsammans har tjänat över 100 miljoner kronor på en aktieaffär med en delägare i ett bolag som Allra påstås betalat överpriser för finansiella tjänster. Detta enligt interna dokument. Och radion intervjuar ekonomiprofessor Per Strömberg som anser att affärerna kring Allra borde utredas av åklagare.
Jag tycker det här borde utredas av en åklagare, ekobrottsexperter i det här läget. För att det här ser onekligen inte bra ut.
Tycker du att det borde polisanmälas?
Ja, tveklöst.
Tveklöst, säger alltså Strömberg. Vad som däremot inte framgår är att ekonomiprofessorn kanske inte är helt objektiv i sin bedömning. Han arbetade på Finansinspektionen samtidigt som Per Brantemark, den medlem i Finansrebellerna som agerar både som privatperson och drivs av en djupt känd avsky mot Allra. Men tillbaka till den 16 mars 2017. Dagen då Allras öde slutligen avgörs. Klockan 11.55, 5 minuter innan deadline, lämnar Allra in svaren på de frågor som Pensionsmyndigheten krävt sedan köpstoppet en månad tidigare. Det är 260 fullmatade sidor och inkluderar ett utlåtande från professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius som skriver:
Det går således att följa hur Pensionsmyndigheten ensidigt och på egen hand såvitt kan bedömas helt utan stöd i lag genom ändringar i samarbetsavtalet successivt utökat sina sanktionsmöjligheter mot förment felande fondförvaltare. Detta agerande strider såvitt kan bedömas helt mot reglerna i regeringsformens 8:e kapitel.
En timme senare kallas Allra styrelse till ett telefonmöte med Pensionsmyndigheten. Det är med andra ord snabba puckar. Mötet ska börja 16:45 och Ernstberger mejlar Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm.
Vi kan delta vid mötet, men vi skulle dock vilja veta syftet med mötet från myndighetens sida samt ta del av en agenda.
Svaret kommer en dryg halvtimme senare.
Vårt möte kommer att handla om utvecklingen av utredningen,
svarar Westling Palm. Det hinner inte gå mer än någon timme innan Pensionsmyndigheten skickar ut en inbjudan till medierna om en pressträff. Ämnet är, citat, information om utvecklingen i ärendet Allra, slutcitat. För säkerhets skull twittrar myndigheten om det.
Pensionsmyndigheten anordnar pressträff idag klockan 16:30 där information i ärendet Allra kommer att lämnas.
Något som retweetas av Pensionsmyndighetens styrelseordförande Göran Hägglund. Klockan 15:33, en knapp halvtimme innan pressmötet ska börja, mejlar Patrik Sigbahn till Per Brantemark.
Spänningen är olidlig. Ni har ingen webbsändning,
frågar han. Läget när Allras ledning sätter sig i telefonmötet med Katrin Westling Palm och chefsjurist Mikael Westberg är alltså att myndigheten redan tycks ha bestämt sig för något, och det får Allra veta nu. Vi hör på ena sidan Pensionsmyndigheten och på andra sidan hör vi Alexander Ernstberger, Allra styrelseordförande Gunnar Axén och bolagets advokat Marcus Johansson.
Nu.
Och Mikael Westberg här.
Efter lite teknikstrul redogör Katrin Westling-Palm för vad myndigheten hittills gjort för att utreda Allra och det beslut hon fattat.
Då börjar vi mötet. Vi har fått in ett underlag idag. Vi har tagit del av det. Vi har arbetat med vår egen utredning. Vi har haft kontakt med Finansinspektionen och andra myndigheter. Vi har tagit del av era revisorers underlag. Och tillsammans med det här så har jag med stöd av Pensionsmyndighetens styrelse kommit fram till att vi måste avregistrera era fyra fonder och lämna in en säljorder i eftermiddag.
Pensionsmyndighetens generaldirektör säger alltså att hon hunnit gå igenom de 260 sidor med svar som Allra skickat in till myndigheten bara några timmar tidigare. Hon lämnar nu över till chefsjuristen som berättar om motiven till beslutet.
Det är kort och bra och vi kommer skicka en skriftlig underrättelse med samma innehåll. Så handlar det om att vi har kunnat konstatera att vi har haft väldigt omfattande koncerninterna transaktioner där de har stått för huvudparten av koncernens vinst under 2015 och 2016. Det finns intressekonflikter kopplade till de här transaktionerna som vi anser att ni inte har hanterat. Vi drar slutsatsen att de här transaktionerna inte har skett i pensionsspararnas bästa, alltså det vill säga andelsägarens bästa, utan att det har varit andra motiv. Det i sig anser vi en grund för att avregistrera fonderna.
Chefsjuristen upprepar det mantra som förföljer Allra genom hela den här processen. Det något luddiga begreppet en sammantagen bedömning.
Det är en sammantagen bedömning och jag vill betona att det är en sammantagen bedömning.
Det uppstår nu en obekväm tystnad medan Allra sidan försöker ta in beskedet om att bolaget just sparkats ut från premiepensionssystemet.
Vi är med idag skriftligen.
Det var det vi ville meddela.
Varpå Allras advokat tar ordet och han är på offensiven.
Hej, Marcus Johansson, advokat på Gunnar Danielsson. Om jag hörde rätt så sa ni att till grund för ett beslut låg information från revisorerna och att det också låg till grund för ett beslut uppgifter i största allmänhet, jag vet inte vad uppgifterna syftar till, men i allmänna ordalag så sa ni uppgifter om att det gjorts liknande transaktioner i Oak Capital. Nu har jag inte 100% koll på alla de frågor som har ställts och besvarats, men det kanske andra här kring bordet har. Men så vitt jag förstår är det uppgifter som inte tidigare har figurerat i ärendet. Det vill säga uppgifter som ni nu vid den här tidpunkten lägger till grund för ert synnerligen betungande beslut som min klient överhuvudtaget inte har beretts tillfälle att kommentera på. Så vitt jag förstår så strider det mot grundläggande förvaltningsrättsliga principer. Men menar ni på fullaste allvar att ni kan fatta det här beslutet som en myndighet utan att vi får en chans att besvara det som ni lägger till grund som en av de centrala delarna för det här beslutet? Ska vi anteckna det nu?
Och generaldirektören svarar som hon brukar. Det är en sammantagen bedömning efter en djupgående och långtgående utredning.
Vi har inte påstått att det är en av de centrala delarna. Mikael berättade just att det är en sammantagen bedömning. Vi har gjort en djupgående och långtgående utredning. Vi har flertalet möten och vi har ställt många frågor.
Och nu hettar det till i samtalet.
Jag vill bara poängtera att det har ingen större betydelse om det är det centrala eller inte centrala. Jag sa centrala eftersom det var en av de få sakerna som ni själva framhöll när ni själva drog skälen till ert beslut. Principen är ju att allt... Vänta lite, låt mig få prata till punkt. Låt mig få prata till punkt. Principen är ju att allt som tillförs ett ärende ska den enskilde ha rätt att få kommentera på och få ge sin syn på. Men det är alltså, om jag förstår er rätt, inte en princip som ni har följt i det här fallet. Korrekt?
Chefsjurist Mikael Westberg anser alltså att Pensionsmyndigheten följt de regler de är skyldiga att följa. Men Marcus Johansson är inte klar och han drar ett sista kort. Att beslutet att avregistrera Allra från Fondtorget strider mot lagen. Och han hänvisar till ett utlåtande av professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius.
Vi har bifogat ett utlåtande från professor Joakim Nergelius, professor i statsrätt, vars slutsats är att det enligt hans mening är tydligt att Pensionsmyndigheten saknar lagstöd för att införa de sanktioner mot Allra som nu beslutats eller övervägs. Vem hos er är det som har tagit ställning till Joakim Nergelius ståndpunkter?
Men den frågan avfärdas snabbt av Pensionsmyndighetens chefsjurist. Han har, säger han, tagit del av professorns synpunkter, men det är allt han har att säga om det.
Vi har tagit del av dem. Det är den kommentar jag lämnar. Vi kommer skicka ett skriftligt underlag som ni kan ta reda av, och det kommer besvara innan kommentar. Så jag kan måndag och höjt det.
Allra sidan tror knappt sina öron när de får höra hur Pensionsmyndigheten resonerar. Beslutsunderlaget för att avregistrera Allra tycks otydligt och ensidigt. Och Marcus Johansson måste konferera med sina uppdragsgivare. Och de får 3 minuter på mute.
Kan vi få en minut på mute innan vi återkommer till er igen?
En minut.
2 minuter. Tack. Vad har vi mjuten?
Ja, vad gör vi nu? Kan jag möjligen fråga dem om hur de ser på konkurrensrätten till exempel?
Jag får bara hälsa till svaret.
Man kan ju inte ge ett svar efter. Han måste väl ha ett beslut innan han går ut i media. Måste ju se det skriftliga svaret innan han går ut i presskonferensen, antar jag.
Prata om en underrättelse.
Ja.
Men vad vi har förstått, kommer de med en presskonferens? Menar de då?
I alla fall. Frågan är bara om vi kan nu hiva in någonting.
Och Alexander Ernstberg är mycket bekymrad och vet inte hur de ska agera. Pensionsmyndigheten har alltså redan kallat media till presskonferens och Allra känner sig överkörda, och frågan är hur de ska göra med de fonder som inte längre får finnas i premiepensionssystemet. Och läget tycks hopplöst. Och samtalet återgår till Pensionsmyndigheten och Marcus Johansson ställer en fråga som Katrin Westling Palm och Mikael Westberg inte tycks ha förväntat sig.
Vår fråga till er är, kommer vi att få era skriftliga beslut innan ni tänker deklarera ert beslut i media?
Vi kommer skicka det så fort som möjligt.
Det var inte min fråga. Min fråga var, kommer vi att få det före...
Jag kan inte lova hur postgången är, men vi kommer på det. Men jag har skuffade, och det är den överenskommelse vi har haft med Gunnar Hjell och Alexander Ernstberg under hela processen, att vi skulle inte bara skicka, utan vi skulle ha en muntlig avlämning här.
Absolut, och det har ni haft nu. Men min fråga till er är, kommer vi att få ert skriftliga beslut, och jag är säker på att vi kan skicka den per e-mail till Alexander, före det att ni ska redogöra för den på eran pressträff? Eller kommer vi att sväva i ovisshet om den närmare motiveringen medan ni drar den?
Vi kommer skicka det nu.
Tack, svar på frågan.
Vad var det som egentligen hände här? Pensionsmyndigheten tycks redan innan de fick Allras omfattande lunta med detaljerade svar på myndighetens frågor har bestämt sig för att avsluta samarbetet med Allra och därmed slänga ut bolaget från Fondtorget. Så frågan är, hade Pensionsmyndigheten verkligen hunnit gå igenom de 260 sidorna de fick från Allra bara några timmar tidigare samma dag? Vi hör Mikael Westberg få en fråga om det under pressmötet.
Vi har hämtat in synpunkter från Allra, men de svar som Allra har gett har inte fått oss att ändra uppfattning.
En journalist ställer frågan om det fanns något i Allras svar som kunde ha fått myndigheten på andra tankar. Och det är Katrin Westling Palm som svarar.
de här 35 frågorna, följdfrågorna ni ställde och som Allra svarar på idag. Du sa, eller Katrin sa, att du tycker inte att ändra uppfattning, men var det någonting i det som hade kunnat ändra situationen?
Nej, det var det inte.
Alltså beslutet var det här fattat?
Nej, det var det inte. Vi har analyserat det också. Men det är en sammantagen bedömning som vi var inne på här. Tillsammans med den information vi har fått från de här myndigheterna. Och tillsammans med det underlag vi har fått från revisorerna från Allra. Men vi har tagit del av det de lämnade in idag och analyserat det också.
När vi under arbetet med den här dokumentären träffar Alexander Ernstberg på anstalten. Ser han tillbaka på telefonmötet med Pensionsmyndigheten.
Jag tycker också att det kändes märkligt det här mötet, ungefär som att det var väldigt forcerat från Pensionsmyndighetens sida. Det var dåligt förberett, de var inte förberedda på några frågor. Så fort de fick frågor så slog de ifrån sig bara så att vi har fattat vårt beslut i princip. Och så här får det inte gå till i liksom statligt förvaltad verksamhet. Det kan inte vara så att en myndighet säger upp ett så omfattande avtal på så godtyckliga skäl eller grunder. Alltså vi fick inte ens något skriftligt beslut innan det annonserades i media. Så att vi tyckte att det här var helt förskräckligt.
Senare på dagen den 16 mars skriver Patrik Sigborn ett inlägg i Småspararguidens blogg.
Pensionsmyndigheten kastar ut och polisanmäler skurkarna i Allra. Det innebär att 102 000 svenskar och deras 16 miljarder pensionspengar kommer att hamna i tryggt förvar i AP7 Sofa, Småspararguidens favoritfond i PPM.
Men motgångarna för Allra är inte slut. Under pågående presskonferens meddelar Pensionsmyndighetens chefsjurist att Allra nu kommer att polisanmälas.
Har ni polisanmält Allra?
Vi kommer polisanmäla Allra i närtid.
I en efterföljande intervju säger han dock att Pensionsmyndigheten redan har polisanmält Allra.
Det är vårt beslut. Vi har också polisanmält Allra. Och den polisanmälan får visa närmare vad som har inträffat egentligen.
En av de anledningar som Pensionsmyndigheten anger för att sparka ut Allra från premiepensionssystemet är att bolagets revisorer från Deloitte pekat på allvarliga brister. Vi hör Mikael Westberg igen.
Vi har också, som Katrin nämnde, tagit del av revisorernas mycket allvarliga anmärkningar inom Allra-koncernen. Det är alltså Allras egna revisorer som har ställt frågor om samma händelser som har varit föremål för vår utredning och som har ifrågasatt om transaktionerna inom Allra-koncernen verkligen har varit till fondandelarnas bästa. Revisorerna har gett uttryck för att de känner stor tveksamhet utifrån ett sundhetsperspektiv för förhållandena inom Allra.
Beskedet överraskar de ansvariga i Allra. Deloitte har tidigare flaggat för att bolagets affärer kan vara tveksamma och därför lämnat in en så kallad erinran. Men i ett internt möte med Alexander Ernstberger, 2 dagar innan han också polisanmäler Allra, säger revisorn Jan Palmqvist att man inte har funnit några formella fel i bolagets sätt att göra affärer. Och vi hörde ett ljudklipp från det mötet.
Däremot så är det ju så att hittills så har vi ju inte kunnat bevisa eller styrka att något formellt fel har gjort. Däremot så har vi ju inte heller kunnat bevisa eller styrka att ni har gjort rätt. Så det är ju där vi befinner oss. Men, och det är en frustration i sig från vår sida också. För vi brukar inte hamna i de här situationerna. Antingen är det svart eller vitt. Och vi kan inte styrka varken eller här. Och det är därför det känns så bra att man kanske låter en oberoende part titta på detta också. Och ta in någon form av second opinion. Har vi tänkt fel? Har vi tänkt rätt? Ja, ni förstår.
Det Jan Palmqvist säger här om att ta in en second opinion kommer också att ske, men mer om det senare. Något har alltså fått Palmqvist att ändra sig. På kvällen den 16 mars 2017, alltså samma dag som pressmötet hos Pensionsmyndigheten, polisanmäler han ändå Allra. Han påstår nu att bolaget inte agerat med pensionsspararnas bästa för ögonen, utan att de affärer det handlar om, transaktioner med strukturerade produkter, så kallade varanter, gjorts för att berika ägarna. Palmqvist påstår att han misstänker trolöshet mot huvudman, det vill säga Pensionsmyndigheten, i praktiken Allras kunder, samt bedrägeri. Han har i och med detta avgått som bolagets revisor men har ännu inte informerat Allras styrelse. Det han sagt om Allras affärer i ett internt möte med Alexander Ernstberger motsäger både den erinran och den polisanmälan han har lämnat in mot Allra. En tänkbar orsak till att Palmqvist agerat som han gjort är att Deloitte även var revisor åt Falcon Funds under bolagets tid på Malta. Ett juridiskt agerande mot Allra nu innebär automatiskt att Deloitte är skyldigt att avsäga sig sitt uppdrag och blir i praktiken ett sätt att i sista stund distansera sig från ännu en potentiell ekobrottsskandal av stora mått. Dagen därpå, den 17 mars, lämnar så Pensionsmyndigheten in sin polisanmälan mot Allra av samma skäl som i revisorns anmälan, det vill säga att Allra skulle agerat på ett sätt som skadat huvudmannen, Pensionsmyndigheten. Revisorns polisanmälan får snabbt spinn i media, vilket gör att Deloitte kan distansera sig från ansvaret för de gjorda transaktionerna. Nya revisorer från BDO i Luxemburg, alltså den second opinion som Jan Palmqvist talat om tidigare, tar sig nu an Allra och genomför en ny revision, vars resultat de sedan lämnar in till Finansinspektionen i Sverige. Och resultatet visar att inga fel har begåtts, det vill säga Allra får en så kallad clean audit. Finansinspektionen i Luxemburg mejlar resultatet till sin svenska motsvarighet. Allra frias alltså helt från misstankarna om att deras affärer med varanter inte sköts enligt god affärssed. Men vad gör då Finansinspektionen i Sverige när myndigheten får kännedom om revisorernas friande rapport? Erik Lindholm, som är biträdande avdelningschef för uppförandetillsyn, uppmanar diariet att begrava uppgifterna om den friande revisionsberättelsen med orden:
diarieför gärna denna under kommunikation mellan myndigheter eller liknande och inte med Allra i rubriken.
Varför gör Erik Lindholm det? Varför är det viktigt att det inte ska gå att söka på namnet Allra i diariet? Vi har sökt Lindholm. Han vill inte medverka i vår podcast men skriver i ett mejl:
det kan ha varit så att det fanns olika förvalda rubriceringar i diariet och att den rubriceringen, kommunikation mellan myndigheter, fanns som ett alternativ och helt enkelt var den som bäst passade.
Men frågan om varför det var så viktigt att namnet Allra inte syntes i diariet får vi inget svar på. Låt oss stanna upp ett ögonblick och se vad finansrebellerna haft för sig under den här tiden. Patrik Sigbarn på Småspararguiden och Mattias Granqvist med ett förflutet på Finansinspektionen. Mellan den 1 och 14 mars förbereder de en rapport om Allra beträffande transaktioner. Dels mellan Allra-koncernen och Oak Capital, dels transaktioner inom Allra-koncernen. De här transaktionerna har, enligt anonyma tips, inte genomförts med pensionsspararnas bästa för ögonen, utan till gagn för ägarna av Allra och Oak Capital. Rapporten ska lämnas in till Ekobrottsmyndigheten. Det intressanta är att det är Per Brantemark som ska vara den officiella leverantören av rapporten, men ett utkast skickas till hans privata mejladress. Det är viktigt, understryker Mattias Granqvist, att dokumentet inte kan spåras och att författarna till rapporten inte avslöjas. Bilden som växer fram är att Sigbarn och hans medhjälpare är fortsatt aktiva i arbetet med att driva månglarna i templet genom att ta fram material som de använder för att styra medarbetare och journalister deras väg. Sigbarn mejlar regelbundet reportrar på de stora medierna, där Joel Dahlberg på Svenska Dagbladet tycks vara hans främsta bollplank. Men resultatet av hans arbete refereras också i Sveriges Radio, Sveriges Television, Dagens Nyheter och Dagens Industri. De har en informell och nära relation och kommunicerar intensivt i olika kanaler och meddelar hur nöjda de är med sin insats för att komma åt Allra och andra företag i premiepensionssystemet. Den 10 maj 2017 till exempel, efter att Allra sparkats ut från Fondtorget, skriver Mattias Granqvist ett mejl till Patrik Sigbarn och Per Bantemark.
Gentlemen, hoppas allt är väl. Det är glädjande att vår tids största skojare sedan Trustor-skandalen har avvecklat sin fondverksamhet. Detta bör firas med en middag. Vad sägs om torsdagen den 10 maj vid 18?
Av dokumentationen som vi har tagit del av framgår också att de har flera gemensamma restaurangbesök och att de ska åka till Berlin och fira.
Jag blir i det närmaste tårögd när jag tänker på det arbete som ni och jag har lagt ner.
Skriver Per Brantemark till Patrik Sigbahn när Allras fonder avregistreras och ledningen anklagas för allvarliga brott.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett halvår senare slår polis och åklagare till, och när de väl gör det är det med full kraft. Den 10 oktober grips Alexander Ernstberger i sitt hem och häktas 3 dagar senare.
Välkomna till den här sändningen som handlar om att pensionsbolaget Allras vd Alexander Ernstberger häktas.
Misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.
Han är inte ensam brottsmisstänkt och frihetsberövad i Allra. Men att han begärs häktad väcker extra stor uppmärksamhet eftersom han är vd och bolagets ansikte utåt.
Samtidigt gör kronofogden razzia i hans villa på Lidingö.
Nu ska kronofogden beslagta tillgångar värda 340 miljoner kronor från de misstänkta männen i Allra härvan. Och ikväll så beslagtogs hans Maserati på en adress i centrala Stockholm. Kronofogden ska totalt beslagta 340 miljoner kronor.
Ernstberg minns dagen då allt brakade samman när vi träffade honom på anstalten utanför Stockholm.
I början på oktober så bankade det väldigt hårt på min dörr. Och jag vaknade just klart på en gång och insåg att det är någonting som har hänt. Jag tänkte först att liksom, kan det brinna hos en granne eller vad den typen av tanke. Så jag rusar upp och ser då genom lamellerna, som en persian bredvid dörren, ett flertal personer med gula västar utanför. Så att jag öppnar dörren och instormar de här personerna. Jag säger att det är husrannsakan, de kommer från Ekobrottsmyndigheten. Vapen i högstug. Och det första de frågar är bara, vart har du ditt vapenskåp? För då har de ju såklart kännedom om att jag har vapenlicens. Så att, då fick jag gå ner och öppna upp det så att de kunde så att säga, osäkra det. Och sen så kryllade det ut av personal i mitt hus. Liksom.
I det här avsnittet började vi med att lyssna på kammaråklagare Thomas Hertz på Ekobrottsmyndigheten när han pratar om sig själv som inkvisitor.
Jag noterade en invändning om att det verkar som att jag uppträder som att jag är inkvisitor.
Han är förundersökningsledare i Allramålet och har nu, hösten 2018, jobbat med utredningen i över 1 års tid och är nu nära målet. Fällande domar mot Alexander Ernstberger och hans medåtalande. Det ser alltså ut som om de så kallade finansrebellerna lyckats i sin ambition att Allra inte bara ska kastas ut från premiepensionssystemet utan även dras inför domstol. Mikael Nyman, utgivare av Pensionsnyheterna, Patrik Sigbahn med Småspararguiden, Mattias Granqvist med ett förflutet på Finansinspektionen samt Per Brantemark från sin position inom Pensionsmyndigheten. Månglarna har nu drivits ut från templet. Nu väntar det rättsliga efterspelet. När vi träffar Patrik Sigbahn så ber vi honom berätta om hans samarbete med myndigheterna.
Nej, men så jag hade ju initial kontakt med Micke Nyman och började gräva det här. Och som jag nämnde så har jag ju stämt av under resans gång med mitt nätverk. Alltså, tänker jag rätt? Alltså, kan det vara så här det går till? Och sen när jag har begärt ut handlingar och kommit fram till slutsatser så har jag löpande matat Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten med det jag har funnit. Så det är liksom... Och när man hittar någonting som är så här, ja men jäklar, nu fick jag den här uppgiften, då blir man ju lite euforisk liksom, som så här, i granskningssammanhang, att nu liksom, är det verkligen så här illa? Ja, det var det verkligen. Alltså det ger ju en känsla av att man kommer någon vart med allt det här arbetet man lägger ner. Det är ju en fantastisk känsla.
Vi kan nu avslöja att samarbetet mellan finansrebellernas förgrundsfigur Patrik Siegbahn och Ekobrottsmyndigheten är mer omfattande än det som hittills har framkommit. Ett tydligt exempel på samarbetet är ett blogginlägg som Patrik Siegbahn publicerade den 12 april 2018 med rubriken "Åklagaren presenterar tung bevisning i allra fallet". Siegbahn är jublande glad och skriver i Småspararguidens blogg: "Vår bedömning är att bevisningen är starkare än vi kunnat föreställa oss. Det finns ett uppenbart uppsåt att mjölka spararna på pengar, berika sig själva, sopa igen spåren och ta fram planer för om myndigheterna kommer på dem." Han publicerar åklagarens häktningsframställan mot Mattias Bengtsson, en av de misstänkta i allra målet. Och med ett klick kan läsaren ladda ner hela Hertz utredningspromemoria beträffande Bengtsson. Regeln är att en förundersökning blir offentlig först efter att åklagaren lämnat in en stämningsansökan till tingsrätten. Men här får alltså Siegbahn tillgång till en utredningspromemoria om åklagarens misstankar mot en av de huvudmisstänkta i allra målet, som är anhållen i sin frånvaro och efterlyst. Och det är ett omfattande material, 106 sidor. Hur gick då det här egentligen till? Av deras kommunikation framgår att kammaråklagare Thomas Hertz klockan 20.19 den 11 april skickar ett mejl till Patrik Siegbahn.
"Jag tänkte att du kunde vara intresserad av denna. Jag kommer inom kort att färdigställa en promemoria inför en förhandling som sannolikt kommer att kunna lämnas ut."
Och 2,5 timme senare mejlar han på nytt:
"Bifogade handling kan lämnas ut utan hinder av sekretess."
Och bifogar en utredningspromemoria. Men 7 minuter senare korrigerar han sig:
"Det blev ju såklart fel. Det var den nu bifogade jag menade. Den tidigare var förvisso inte heller hemlig, men den var heller inte ny."
Patrik Siegbahn arbetar sent. 2:20, natten den 12 april, svarar han:
"Tack för dokumenten. Vilket gediget material ni har kommit över."
Och han bifogar en länk till sin sammanfattning av utredningspromemorian i Småspararguidens blogg. Klockan 7:30 på morgonen svarar Thomas Hertz:
"Det var snabba puckar. Den som är journalistiskt lagd kan ju fundera en sväng över hur väl detta stämmer överens med vad som från berörda parter berättas om i media."
Följt av ett tidningscitat av just Mattias Bengtsson. Och fortsätter:
"Jag läser för övrigt dina mejl. Även om jag av förhoppningsvis förståeliga skäl inte kan kommentera eller återkoppla. Det är en komplex materia och jag tror att många är tacksamma över alla journalistiska försök att göra det hela mer begripligt."
5 dagar senare, den 17 april, mejlar åklagare Hertz ytterligare utredningsmaterial och han skriver:
"Detta blev offentligt idag i samband med att Mattias Bengtsson häktades för givande av muta."
Vad har ni på hjärtat? Vad ska vi ägna den här tiden åt?
Vi tänkte prata om Allra. Vi gör ju då den här podden.
När vi frågar Thomas Hertz om hans samarbete med Patrik Siegbahn är han sedan en vecka på semester på andra sidan jordklotet och intervjun sker via Zoom-länk.
Hur pass mycket hjälp hade du utav Patrik Siegbahn, skulle du vilja säga, i ditt arbete med förundersökningen?
Inget alls. Jag kan inte föreställa mig att Patrik Siegbahn skulle ha tillfört utredning. Jag kan inte ens föreställa mig hur han skulle kunna ha tillgång till den typen av utredning. Jag kan inte ens föreställa mig vilken typ av information som han skulle ha tillfört som jag inte redan hade.
Nej, jag bara noterar här på i Småspararguiden, så ska vi se, i 12 april 2018 så skriver han: "Sent igår kväll tog vi emot åklagarens sammanfattning av de misstänkta brottsliga affärerna som gjorts av Allra och Hertz under 2012. Och jag tänkte, ni hade kanske den typen av informationsutbyte att du gav honom uppgifter sent en kväll och sen publicerade han det på Småspararguiden. Alltså, jag fick för mig att ni hade ett ganska tätt samarbete.
Nej. Oh, nej. Så fungerar inte rättsväsendet i Sverige, ska man vara tydlig med. Utan alla uppgifter, det är liksom ingen polsk riksdag eller syjunta. Utan förundersökning bedriver man att man frågar någon specifika saker för att få specifika uppgifter. Sen får man tillbaka det. Skulle jag utbyta information eller inhämta information på Patrik Siban, då kan det bara ske inom ramen för ett förhör. Man kan naturligtvis prata allmänt, men det skulle förmodligen inte komma i fråga att jag lämnar ut uppgifter eller att jag tar emot uppgifter som jag bedömer av betydelse och sen kastar jag närmast till papperskorg. Det är inte så man bedriver en utredning.
Men hade ni problem med läckage på Ekobrottsmyndigheten, upplever du det? Alltså till media?
Nej. Alla uppgifter under förundersökningen föredrogs bara inom slutna rum. Så att jag vet precis vilka personer som har haft tillgång till information i förundersökningen. Någon utomstående kan inte ha fått tagit del av informationen.
Oj. All right.
Stämmer det Thomas Hertz säger om samarbetet med Patrik Siegbahn? Vi har tagit del av uppgifter som visar att de under förundersökningen har ett omfattande informationsutbyte som delvis sker kvälls- och nattetid och med ett ibland förtroligt tonfall. Samarbetet sträcker sig bakåt i tiden till veckan innan jul 2017. Klockan 10:30 på kvällen den 17 december mejlar Siegbahn till Hertz med anledning av tips han har om Allra och ett annat fondbolag som han också undersöker. Siegbahn skriver:
efter allt mitt grävande så känns det så chockerande att äntligen få se det svart på vitt. Så himla enkelt och så himla utstuderat. Tack för att du delade. I mitt inlägg om Solidar insinuerar jag att Allra använt samma metoder på Malta. Jag har nu hittat ett av certifikaten som de använt för detta. Det talar för att Allra-ligan kommit över upp till 138 miljoner kronor via Malta.
Skriver han och avslutar:
är detta information du redan tagit del av eller kan jag bistå här?
Hertz svarar morgonen därpå:
jag är tacksam för alla uppslag. Det kan göra det lättare för mig att prioritera.
Varpå Siegbahn skriver:
hur jobbar du i mellandagarna? Kanske lättast att försöka stämma träff eller höras på telefon. Det jag har hittat rör alltså mjölkningar där pengarna gått rakt till Allras företrädare och inte till varken en mellanhand i marknaden eller till ett dotterbolag i koncernen. Kanske kan det ge starkare bevis för uppsåtet med transaktionerna.
Hertz svarar att han som förundersökningsledare har svårt att hantera information som närmar sig tips och kan röra annat än det som han just nu undersöker. Han hänvisar därför till en utredande polis på Ekobrottsmyndigheten och som kan sortera Siegbahns information. Den polismannen blir ännu en centralt placerad källa som gärna tar emot hans tips. Så här ser alltså samarbetet mellan finansrebellen och aktivisten Patrik Siegbahn och åklagaren på Ekobrottsmyndigheten ut vintern och våren 2017-2018. Men det visar sig att Siegbahn får tag i ännu en källa. En person som har detaljerad och ingående information om förundersökningsarbetet. Personen, vi kan kalla honom Carl Andersson, använder en privat Gmail-adress i kommunikationen med Siegbahn. Den information som denne Carl Andersson delar med Patrik Siegbahn är så detaljerad och så omfattande att endast en person med väldigt god insyn i Thomas Hertz utredningsarbete rimligtvis kan ha tillgång till den. Samarbetet pågår från senhösten 2017 till sommaren 2018 när förundersökningen ännu inte resulterat i åtal. Carl Andersson är till synes väl insatt i de affärer som gäller alla koncernen. Han är väldigt aktiv och tar fram dokumentation om Allra och dess ledning han har fått från bland annat Finansinspektionen. Och han skickar de häktningsframställningar åklagaren lämnar in till tingsrätten, det vill säga information som är allmän handling. Det intressanta sker när informationen ändrar karaktär. I slutet av 2017 skriver Carl Andersson till Patrik Siegbahn:
tack för din granskning av Oak. Utan ditt skickliga grävande och din kunniga analys i början av året hade nog de skumma Oak-affärerna aldrig uppmärksammats. Kan tips lämnas till dig och Småspararguiden här med källskydd?
I maj 2018 skriver Carl Andersson att det om en dryg månad kommer att bli fart i Oak Capital Storen. Alltså det bolag som fungerade som mellanhand när Allras varantaffärer genomfördes under 2012. Då kommer, skriver Carl Andersson, förundersökningsprotokollet för Oak Capital-utredningen att bli offentligt, lagom till midsommar. Han bifogar relevanta diarienummer hos Ekobrottsmyndigheten och tingsrätten. Han skickar avräkningsnotor från de misstänkta i Allra och Capital-affärerna och tipsar Patrik Siban om två dokument där sekretessen alldeles nyss släpptes. I ett annat mejl skriver Andersson att ju mer som grävs i dessa skojares affärer, desto större är möjligheten att pensionsspararna får tillbaka sina pengar. Han vill inte bli citerad men är gärna en anonym källa. En knäckfråga i åtalet, skriver han redan den 8 november 2017, kommer att vara vad som är, citat, rimlig marginal, slutcitat, på denna typ av värdepapper. Han har ingående kunskap om detaljerna i Allras och Oak Capitals affärer. Han har kartlagt personkopplingar och skriver att han behöver hjälp att gräva vidare bland alla siffror. Den 26 juni avslöjar Carl Andersson att det dagen därpå kommer att hända riktigt stora saker i utredningen. Och han skriver:
förundersökningsprotokollet är i praktiken klart och det kommer att skickas ut till berörda parter under morgondagen och blir i samband med det offentlig handling. Materialet är extremt omfattande och ett problem är att Ekobrottsmyndigheten inte har rutiner för att lämna ut denna typ av material i denna omfattning elektroniskt. Ska man hämta upp det från Ekobrottsmyndigheten blir det alltså en enorm mängd utskrifter. Skulle inte förvåna mig om det blir en helt ohanterlig mängd lådor faktiskt. Det fina är att Pensionsmyndigheten kommer att få en elektronisk kopia av förundersökningsprotokollet som då blir en inkommen handling till Pensionsmyndigheten och kan lämnas ut elektroniskt därifrån. Skulle du vara intresserad av att samarbeta kring utlämnandet?
Denne Carl Andersson, som vill vara anonym både i kontakterna med Patrik Siegbahn och Pensionsmyndigheten, vet att materialet från Ekobrottsmyndigheten lämnas in på en CD-skiva den 27 juni efter stängningstid och att CD:n nu, den 28 juni, finns att hämta i myndighetens reception på Hantverkargatan i Stockholm. För säkerhets skull skickar Carl Andersson delar av förundersökningsprotokollet till Patrik Siegbahn via Sprend eftersom bilagorna omfattar totalt 1144 megabyte. Det är ett snabbare sätt för Siegbahn att ta del av åklagarens material eftersom Pensionsmyndigheten krånglar och måste sekretesspröva handlingarna innan de kan lämnas ut. Och Carl Andersson är medveten om detta och skriver:
yes, vet att de är supersega.
Men han har en lösning på det.
Du såg att man kan få ut det via Ekobrottsmyndigheten genom att ta en kopia av CD:n i deras reception.
Carl Andersson har också god insyn i de förhör som hålls med personer inblandade i Allras och Capitals affärer. Han mejlar utdrag ur polisförhören och skriver att Siegbahn borde lägga ut förhörsbilagorna på Småspararguidens blogg.
Min tolkning efter snabb genomläsning, det är helt uppenbart hur Ernstberger och gänget sitter och ljuger och anpassar sin story allt eftersom åklagaren lägger fram bevisning,
skriver han till Patrik Siegbahn. Följaktligen kan Siegbahn den 29 juni 2018, dagen efter att han fått materialet från Carl Andersson, publicera polisförhören i Allra fallet i Småspararguiden och kommentera de totalt 4 700 sidorna. Han mejlar också specifikt två filer med vittnesförhör och två filer med förhör med de misstänkta till mer än 30 journalister på de ledande medierna. Carl Andersson är alltså en person med tillgång till detaljerad förstahandskunskap, inte bara om rutinerna på Ekobrottsmyndigheten utan också om den aktuella förundersökningen, alltså det material som ligger till grund för åklagarens kommande åtal mot Allras ledning. Det är svårt att tolka det på annat sätt än att denne Carl Andersson vill skapa opinion mot de misstänkta i Allra genom att läcka information från polisutredningen till den mest hårdföre kritiken av just Allra, det vill säga Patrik Siegbahn och hans blogg i Småspararguiden. Låt oss återigen höra vad Thomas Hertz säger om eventuella läckor inom Ekobrottsmyndigheten.
Men hade ni problem med läckage på Ekobrottsmyndigheten? Upplever du det? Alltså till media?
Nej. Alla uppgifter under förundersökningen föredrogs bara inom slutna rum. Så att jag vet precis vilka personer som har haft tillgång till informationen i förundersökningen. Någon utomstående kan inte ha fått tagit del av informationen.
Så frågan är, vem är egentligen Karl Andersson? Du har lyssnat på fjärde delen av En perfekt storm, den okända historien om Allra-skandalen. En dokumentär av mig, Thomas Sjöberg och Anders Nyström, producerad av Current Affairs. I den här dokumentären berättar vi om det hittills okända spelet bakom kulisserna som leder till att Alexander Ernstberger och hans kompanjoner döms till långa fängelsestraff. I vår berättelse tar vi dock inte ställning i skuldfrågan, det vill säga om de inblandade är skyldiga eller oskyldiga. Research, Evelina Kocko och Emiliano Strauss. Klippning och ljudläggning, Runsten Media. Vignettmusik komponerad av Carl Gartmyr. Utöver våra egna intervjuer och inspelningar hör vi också ljudklipp från TV4, Yle, Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen, Pensionsmyndigheten och AP7 Sofafonden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Under ytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.